rettferdig mann. Her bor det en rettferdig kvinne. Og så står det, nåden oppdrar oss til å leve rettferdig og fornekte synd og ugudlighet. For jo mer vi elsker Jesus, jo lettere det å si nei til djevelen. Jo mer vi opplever hans nåde, jo lettere det å si nei til alt det andre. Både alle de rettferdige mann. Her bor det en rettferdig kvinne. Og så står det, nåden oppdrar oss. Så hva skal vi si i dag da, Kristin? Mer enn gull? Diamanter? Ja. Takk skal du ha, Kristin. Gi henne også en applaus. Fantastisk tjeneste som Kristin gjør. Vi slår opp i Rombrevet 5:17, som har vært teksten min her siden nyttårsseminaret. Vel i omtrent hver eneste preken. Og det er tilgjengelig i bok- og CD-shoppen, bok- og CD-butikken. Og jeg har veldig tro på det der å ta et skriftsted og holde på med det igjen og igjen. For jeg har tro på å lese Guds ord. Jeg har tro på å lære Guds ord utenatt. Og jeg har tro på å meditere på Guds ord. Det finnes ikke noe som kan forandre ditt liv så sterkt som å lese ordet, lære ordet og meditere på ordet. Det vil si tygge på ordet. Og Romerne 5:17 er et ord som har betydd veldig mye i mitt personlige liv gjennom veldig, veldig mange år. Derfor preker jeg om det igjen og igjen i nye runder i menigheten. Blir aldri likt. Det er nye innfallsvinkler, nye momenter som kommer inn. Men det er et av de ordene som jeg alltid har stått på. Livet er ikke så enkelt. Det kan vi være enige om. Bør ikke ha noe veldig halleluja på det. Men sånn er det. Og vi møter både det ene og det andre i våre liv. Det har jeg gjort, det har Lisbeth og jeg gjort, det har vi gjort i vår familie, det har vi gjort i menigheten. Vi møter utfordringer, det er lette dager, det er tunge dager. Men det her er et ord som jeg alltid står på i mitt personlige liv. Og det er et ord som bringer med seg styrke. Og i Rombrevet 5 og vers 17 står det, for om døden fikk herredømme ved den ene, ved denne enes fall, så skal da de som tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske ved den ene Jesus Kristus. Vi kan lese sammenhengen og så videre. Altså, slik som fordømmelsen, ved den enes fall, kom over alle mennesker. Slik blir den enes rettferdige gjerning for alle mennesker til livets rettferdiggjørelse. Og vi kan gå til vers 21. For at slik som synden hersket ved døden, slik skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Det er Guds ord. Du kan lese hele sammenhengen, hele kapitlet, og disse kapitlene Romerbrevet hjemme, og virkelig fordype deg i det, og bli inspirert, begeistret, oppbygget og forvandlet. Dårlig samvittighet, det er det mange som sliter med. Nå har Gud skapt oss med samvittighet. Derfor er det ikke alltid galt å ha dårlig samvittighet. Altså, ikke-kristne mennesker, de har en samvittighet, fordi Gud har skapt dem med en samvittighet. Vi har en samvittighet fordi Gud har gitt oss en samvittighet. Nå kan samvittigheten bli ødelagt, sånn at folk ikke lenger kjenner dårlig samvittighet. Samvittigheten skal være en regulator. Men i den kristne settingen så er det sånn at mange mennesker går med ubegrunnet dårlig samvittighet. Fordi de aldri får det til, aldri gjør nok, aldri lykkes nok. Liksom de får et problem med samvittigheten på grunn av Guds forhold. Nå er det klart at hvis jeg gjør noe galt i forhold til Lisbente, sier noe galt eller gjør noe galt, ja, så er det helt naturlig at jeg kjenner det her inne og sier, tilgi meg, jenta mi. Det blir et dårlig ekteskap hvis det aldri man kjenner på at jeg gjorde en feil, eller man kan si tilgi meg, så vil ikke ting fungere, og man vil bare bygge opp slitasje, og det som kunne blitt et fantastisk forhold, kan i stedet bli et dårlig forhold, eller sprekke, eller hva som helst, fordi at vi er avhengig av det her med å kjenne når vi gjør noe galt, det å be hverandre om tilgivelse, men samtidig være full av nåde med hverandre. Jeg tror på det. Nåde i forhold til hverandre, både i hjem og ekteskap og i menigheten, men allermest i vårt Guds forhold. Men vi skal snakke om vårt Guds forhold. Fordi at veldig ofte så drar kristne med seg fordømmelse, dårlig samvittighet og skyldfølelse. Og det blir på en måte et åndelig problem som gjør at de ikke kommer videre som kristne. Mange sliter med fordømmelse, dårlig samvittighet og skyldfølelse. Og dette er en av de mest destruktive følelsene et menneske kan bære på, fordi det ødelegger selvbildet, det tar bort frimodigheten, og det lammer oss i vårt kristne liv og i vårt personlige liv. Vi leste her i Rombrevet 5 at døden fikk herredømme gjennom at det første mennesket falt i synd. Og med synden kom døden, forbannelsen, sykdommen og så videre. Men så stod det her, de som tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave. Legg merke til at frelse er en gave. Det er noe vi ikke fortjener. Gud har gitt oss en overflod av nåde. Nåde er favør, nåde er godhet, nåde er gratis, nåde er ufortjent. Gud har gitt oss nåde. Og så har han gitt oss rettferdighetens gave. Så her i dag sitter du fordi du har tatt imot Jesus. Og hvis ikke du har gjort det, så kan du ta imot Jesus som din frelser. Og på grunn av nåde og rettferdighet har du et helt annet type liv. På grunn av Guds nåde blir du rettferdiggjort, og du får et helt annet type liv. Hvor du er rettferdig innenfor Gud, og du er rettferdig på innsiden på grunn av det som Jesus har gjort. I dag skal jeg snakke med deg om kraften i Guds nåde. Kraften i Guds nåde. Det som er så viktig er å komme ut av fordømmelsen. Og hvis jeg hadde tatt håndsopprekning på det her, hvor mange har ofte følt seg under fordømmelse, så ville veldig mange ha sagt, ja, jeg har kjent at jeg er under fordømmelse. For veldig mange kristne, de er under fordømmelse, og de går under fordømmelse, ikke fordi de egentlig har gjort så mye galt, eller fordi det er noe galt, men fordi de ikke vet hvem de er i Kristus Jesus. Og vi skal se litt på det her i dag, og det er virkelig gull. Det er virkelig fantastisk når man kommer inn i et liv i frihet. Du vet, fordømmelse og dårlig samvittighet dreper og stjeler kraften og gleden i livet. Mens rettferdighet gir deg kraft til liv og tjeneste. Det er ikke noe inspirerende å synge lovsanger hvis du er under fordømmelse. Det er ingen inspirasjon å tjene Gud hvis du er under fordømmelse. Det du gjør under fordømmelse, det gjør du på grunn av loviskhet, på grunn av plikt, og du lammes, og energien forsvinner, og gleden blir borte. Det du gjør på grunn av nåde og rettferdighet, det gir deg liv, energi og kraft til å tjene Gud. I Rombrevet 8, vers 1 står det, derfor er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Ingen fordømmelse. Det er også et sånt ord som det er bra å tygge drøv på, tenke på, ikke bare kunne utenat, men meditere på. Det er ingen fordømmelse for Arnfinn. Jeg er i Kristus Jesus. Jeg har tatt imot han som min frelser. Jeg har ved tro kommet inn i Guds liv og Kristi liv. Det er ingen fordømmelse for meg. Jeg er fri, jeg er ren, jeg er rettferdig, jeg er på vei til himmelen, jeg er god nok for Gud, jeg har ingen skyldfølelse. Vet du hva? Det produserer energi. Det produserer energi, det produserer frihet, det produserer glede, det produserer lovsang, det produserer bønn, det produserer lyst til å være med og tjene Gud. Og det produserer lyst til å vinne mennesker for himmelen. I motsats til dette religiøse, jeg må jo prøve å vinne noen for Gud. Jeg må vel ha en oppgave i menigheten. Jeg må vel be litt fordi jeg er en kristen. Jeg må vel prøve å løfte hendene og tilbe litt fordi jeg er i en karismatisk forsamling. Alt det der har med loviskhet og fordømmelse å gjøre. Men Jesus kan sette deg fri fra det, slik at du kommer inn i glede, liv og kraft og energi. Vi snakker om kraften i Guds nåde. Och vi håller på här med punkt 1 som jag kallat Guds nåde och rättfärdighet. Ge dig en regeringsposition. Alltså Guds nåde och rättfärdighet sätter dig i en position där du börjar att regera med Gud. Romerbrevet 5:17, det är texten idag. De som har tagit emot nåden och rättfärdigheten, de ska leva och härska vid den ene Jesus Kristus. Så du kommer i en position där du blir herre i livet och du börjar att leva och du börjar att härske, inte härske över andra, men du börjar att, för att säga det sån, bli herre i eget hus, för det Jesus är herre i ditt hus. Det är ju vid den ene vi kan regera. Hvis vi raskt tar en tur idag igen till Hebreerbrevet. Och det har varit mycket Hebreerbrevet i det sista. Och det tror jag är väldigt bra. Jag läser det här om igen om dagen för det ger mig liv att läsa det här. För det är Guds ord. Och i Hebreerbrevet kapitel 9, där står det ett intressant vers i vers 14. Och vi var in på det förra gången jag präkte här. Om nåd och rättfärdighet. Och så repeterar vi lite och så går vi lite vidare varje söndag. Och i Hebreerbrevet 9:14 står det: Hvor mycket mer skall då icke Kristi blod, han som vid en evig om bar sig själv fram utan fel för Gud, rense deras samvittighet från döda gärningar så att de kan tjäna den levande Gud. Så det här är revolution. Bara hör på det här, väldigt enkelt. Vi behöver inte offra för att bli frälst. Vi behöver inte göra goda gärningar för att bli frälst. Du behöver inte göra någonting för att bli frälst, antingen att ta emot det som är gjort. Jesus har gjort allt och gjort är gjort. Kan jag få det med på att säga det väldigt högt? Gjort är gjort. Så enkelt är det. Jesus har gjort det. Jag behöver inte göra det. Inte någon mer blod av oxer och kalver. Inte någon mer offringar. Inte någon mer egna gärningar. Vi läste ju om det i Hebreerbrevet, i 5:e och 6:e kapitel, förra gången jag talte, om att det första vi ska omvända oss från när vi blir frälst, det är de döda gärningarna. Det är märkligt att det inte står synden. Men det står faktiskt omvänd er från de döda gärningarna. För de döda gärningarna, de för oss faktiskt till synd. För det gör att vi får ett liv där vi hela tiden må göra och prestera och uppnå och tillfredsställa Gud och människor för att ha god samvittighet. Det är döda gärningar. Det är religion, det är religiositet, det dräper, det ödelägger och det skapar fördömelse. Det må vi omvända oss från. Och då kommer det här så fantastiskt fortsättelsen i Hebreerbrevet 9:14. Jesus bar fram det ena offret. Varför det? Jo, vi läste nu i vers 14. För att rensa vår samvittighet från döda gärningar. Så din och min samvittighet, låt mig säga det så väldigt starkt då, ska bli kemiskt fri från all tanke på att vi må göra något, prestera något eller få till något för att få det gott med Gud. Ja, men jag gjorde så många goda gärningar igår så jag kände mig liksom lite mer tänd på lovsången idag. Ja, då må du omvända dig från det. Ja, men var det fel att jag gjorde 10 goda gärningar igår? Nej, absolut, det var det ända bättre om du gjorde 20. Men hvis du gjorde en av dem för att vara mer frimodig för Gud, så är det värt null och nix. Då är det höj och strå och halm som åler sig präkte sin söndag. Och då bygger du inte på gullet. För gullet, det är det som Gud har gjort. Och det är det som görs i våra liv genom tro och genom nåde. Så vår samvittighet ska renses från döda gärningar. Och då kan vi tjäna Gud. Du vet, när det är några döda gärningar, ingenting vi må prestera för att bli accepterat, för att bli godkänt av Gud. Och bara står där, för att ta gudstjänsten som vi är på nu då. Och bara står där, och inte kanske följer det alltid, men du vet här inne att Jesus har gjort allt. Gjort är gjort, nok är nok, det håller och det bärer. Jag är fri, det är ingen fördömelse mer. Jag behöver inte göra en död gärning för att bli accepterad av Gud. Da blir det fres på tilbedelsen. Ja, kom igjen. La Jesus få en applaus. Så, det her jo helt fenomenalt. Og da kommer vi til Hebreerne 10:2. Oi, oi, oi. Tiden går. Men dette bra. Hebreerne 10:2. Jeg så glad jeg har lært Jesus å kjenne. Jeg så glad Jesus grunnvollen for hele vårt liv. Jeg så glad vi ikke bygger på religion, døde gjerninger, seremonier, religiøse ritualer, men at vi får lov til å bygge en og alene på det som Jesus har gjort. Jeg fatter ikke at han gjorde det for meg, men han gjorde det for meg. Jeg fatter ikke at han gjorde det for deg, eller? Selv om du en veldig bra mann og dame, men han gjorde det for deg. Det kjærlighet. Og i Hebreerne 10 så står det gjennom alle disse offringene som de holdt på med den gamle pakten. Og mange kristne holder på sånn enda, om ikke de offrer sauer og, eller geiter og kalver og alt dette her, så prøver de, og de gjør så godt de kan, og de offrer, og de offrer, og de prøver, og liksom tilfredsstiller Gud. Hvilket slitsomt liv, hvilket trelleliv. Og så står det i vers 2 i Hebreerne 10. Ville de da ikke ha sluttet med å bære offrene fram? Altså, hvis de gamle offrene i den gamle pakten var gode nok, så kunne de bare sluttet. Men det var aldri nok, det var aldri nok. Det var mer, og det var mer, og det var mer. Og det har sin forklaring og historie ut fra loven, og vi skal ikke gå inn på det i dag. Det var en midlertidig ordning. Bibelen kaller det en skygge av de virkelige ting. Det var bare noe som pekte fram mot det offeret som skulle komme da Guds sønn ga sitt liv på det midterste korset på Golgata. For det var det offeret som Gud hadde utsett seg fra evighet av for å sette fri en hel menneskehet. Og jeg sa en hel menneskehet. Det offret er nok for alle i Stavanger, Sola, Sandnes, Randaberg, Klepp, Time, Rogaland, Norge, verden. Det offret er nok for alle mennesker til alle tider. Suverent. Men de sluttet ikke å bære offrene fram. Midt i vers 2. For de som hadde delt denne tjenesten og som en gang var renset, ville da ikke lenger ha synd på samvittigheten. Altså hvis det hadde kommet et offer som var godt nok, så ville de aldri mer ha synd på samvittigheten. Følg meg godt nå. Hør nå. Det har kommet et offer som er godt nok. Er du med meg? Det har kommet et offer som er godt nok. Jesus er det offeret. Han var ren og hellig. Han var Gud og menneske. Det har kommet et offer som er godt nok. Og da sier Hebreerens forfatter, da behøver vi ikke lenger å ha synd på samvittigheten. Wow! Da har vi ikke lenger synd på samvittigheten. Ja, men jeg har syndet, sier du. Ja, men da har du ikke lenger synd på samvittigheten. Hvorfor det? Fordi du er renset en gang for alle. Skjønner, en eller annen av dagene dette mynten ned. I mitt liv og i ditt liv. Og da blir det jubel i kjerka. Og da snakker jeg ikke om denne kjerka, men da snakker jeg om denne kjerka. Arnfinn Klemmensens katedral. Her inne i denne katedralen blir det jubel og liv og glede når mynten detter ned. Og jeg får se at jeg behøver ikke en dag resten av mitt lange liv å ha synd på samvittigheten, fordi Jesus har renset meg fra all synd i fortid, i nåtid og i framtid. Til og med i framtid. Ja, hvis jeg synder i morgen da, så er du ren. Ja, men det ingen menn. Hvis ikke du da snur ryggen til Jesus og sier, nei takk til hans nåde. Så lenge du bekjenner dine synder, er han trofast og rettferdig. Renser deg fra synden og all urettferdighet. Så lenge du lever i lyset, renser hans blod deg fra all synd. Og du har ikke lenger synd på samvittigheten. På engelsk står det i blant annet i King James, no more consciousness about sin. Og jeg tror det er egentlig en bedre oversettelse. Det betyr altså at du har gått over for å ha en synderbevissthet til å få en rättfärdighetsbevissthet. Och då är vi helt på kornet. För det här betyder ju inte att du aldrig mer kan göra en synd eller aldrig mer gör något galt. Men du skjønner, strax du har gjort en synd eller strax du har tänkt en syndig tanke, så vill djävulen fange dig tillbaka i fördömelsen och bevisstheten av synd. Men Gud vill inte ha dig i bevisstheten av synd. Han vill ha dig i bevisstheten av rättfärdighet. Och det är där nyckeln ligger nämligen, till att segra över din synd. Och det här vi tucklar in och så vågar vi inte helt att tro på Guds nåd och så lag vi lite nåd och lite lov och så följer vi liksom att det här blir lite, vi måste balansera lite här. Men du känner det att visst du har fått tag i detta budskap om Jesu offer, då förstår du att du ska aldrig mer ha bevissthet om att du är en synder. Du ska ha bevissthet om att du är en rättfärdig. Ja, men jag kan synda. Ja, jag kan också synda. Och vi synder av och till. Eller är det någon här som inte gör det? För då vill jag gärna snacka med dig efterpå om sannhetserkännelse och lite sån ärlighet och öppenhet och sånt. För vi har ett köd och vi har tillbörligheten till synd i oss. Men du känner det att det är en väldig skillnad på när en synder synder och när en rättfärdig synder. För du och jag är rättfärdiga och vi kan synda. Och där renser Jesu Guds söns blod oss från all synd så länge vi lever när Gud i lyset. Är du med? Men när en synder synder så är det ett helt annat liv. Och det är som jag har citerat broder Kenneth Hagin som sa att du blir inte en fisk om du faller i vattnet, men du blir våt. En fisk är en fisk och en man är en man och en kvinna är en kvinna. Faller en man och en kvinna i vattnet blir man våt, men man blir ingen fisk. En synder är en synder, en rättfärdig är en rättfärdig. Faller en rättfärdig i vattnet så blir man våt, men man blir inte en synder. Är du med mig i förmiddag? Du skjønner, Gud vill inte att vi ska leva i bevissthet av synd. För det vill hålla dig nere hela ditt liv. Vi ska inte leva i arrogans. Vi ska inte leva, vi kommer aldrig att synda. Det är inte det jag snackar om. Men jag snackar om bevisstheten av att vara rättfärdiggjort. Och det är bara Gud som har gjort det här. Det har ingenting med religiös hovmod att göra. Där är du tillbaka i döda gärningar. Och där är det värdilöst. Som trä och höj och halm och strå, som vi hört om sist söndag. Men detta är gulle, det är gjort av Gud, det är han som har gjort det, och du och jag är rättfärdiga. Hänger det på med det här? Oj, oj, oj. Hebreerne 10:14. Får vi ett offer, har han för all evighet gjort dem fullkomna. Vid ett offer har Jesus för all evighet gjort Arnfinn fullkommen. Kan se på mig med det misstänkliga blicket. Ja, vi vet att du har fel, vi. Ja, det vet jag att du har och henne. Ja. Men så det har inte någon med den präkten här att göra det helt tatt. För det är inte det det går på det här. Det här går på min stilling inför Gud. Och det går på det Gud har gjort i min ånd. Han har fött mig på ny. Han har fött dig på ny. Vi är nya människor. Något helt annat är att komma in i en hovmod att jag kommer aldrig mer att göra en synd. Ja, då är du på andra sidan. Det är något helt annat. Men vi snackar om vad Jesus har gjort. Och mitt budskap i förmiddag, det är nådens kraft. Det är kraften i Guds nåde. Och jag ska bruka de nästa minuterna nu till att fortälla dig vad som sker i ditt liv när den mynten detter ned. Är du med? Nu säger jag att ni inte har detta ned, men alltså, jag brukar det uttrycket. Och jag tror att vi lever i den saligheten här. Men jag tror vi tränger det igen och igen. För enten det är, uansett vad typen menighet är, i allt från den katolska kyrkan till den friaste karismatiska menighet, så är det olika måter att vi i det mänskliga utvecklar våra döda gärningar på. Och så lagar vi våra regler och ritualer som vi måste passa in i. Och så kommer folk under kontroll och systemer. Jo, visst ska det vara orden i en menighet, det ska det vara. Men hela atmosfären ska syda och koka av det som Jesus har gjort. Och det är det som är så viktigt. För vi ska har vi ingenting att tillby. För det är många terapister där ute. Det är många filosofer där ute. Det är många life coacher där ute som kan pynta på människors gamla liv. Men det finns bara en som kan skapa nya liv på insidan. Och han heter Jesus. Och det är det som vi håller på med. Det är att presentera Jesus. Och det blev sagt om kommunismen i sin tid, när det var liksom väldigt in och är kommunist för många år sedan, att kommunisterna de skulle skaffa en ny dress till var man. Men det var det en predikant som sa, det är bättre med Jesus som skapar en ny man in i var dress. Tack Gud för det. Du känner det att Jesus skapar nya människor in i dressen och in i kjolen och in i hjärtena. Tack Gud för det. Jesus är toppen. Jag sa Jesus är toppen. Jesus är deluxe. Jesus, det är han som har gjort allt och vi fryder oss i det. Så sedan det är ett offer som har gjort allt så ska inte vi längre ha en bevissthet om att vi är syndare. Men vi ska ha en bevissthet om att vi är rättfärdiga. Och när nåde och rättfärdighet blir etablerat i våra liv, då kommer jag till punkt 2, då får vi kraft genom alla omständigheter i livet. Punkt 1 var, Guds nåde och rättfärdighet sätter dig in i en regeringsposition. Inte sån skryt, men i Herren. Jag är ren och rättfärdig genom nåd och rättfärdighet. Jag står ren inför Gud. Skyldfölelsen och fördömelsen är borta. Jag har inte längre en bevissthet om att jag är en synder, men jag har en bevissthet om att jag är rättfärdig. Du begynner att leva och regera i ditt liv. Och då kommer punkt 2. Guds nåde ger kraft genom alla omständigheter. I Apostlens gärningar 13:43 så står det, de talte med dem och de förmante dem till att hålla ved i Guds nåde. Det är en sammanhang här som inte jag tar tid på i förmiddag. Kan läsa det hemma. Men här är problemet. Väldigt många blir frälst med nåde. Och så lever de vid lov. Väldigt många kristna blir frälst vid nåde. Men resten av kristenlivet manipuleras de hela tiden av fördömelse. Ja, jag var ju inte så snill igår. Jag gjorde ju inte det. Inte sant? Men Gud har tillgett alla våra synder. Han har till och med glömt det. Så Gud vet inte vad du snackar om när du kommer med gamla synder till han. Du känner, djävulen vill hålla dig nede. Medan Jesus och Guds ord vill hålla dig uppe. Okej. Okay. Så håll ved i Guds nåde. Ska vi ta chansen på det? Kan vi våga tro att Guds nåde och rättfärdighet är något vi ska hålla ved i? Ja visst, är det det. I 2 Korinther 6. Det här är flott. Vi måste få med oss det här. 2 Korinther 6. Om det blir för många skriftsteder idag så köp CD:n och ta det hem igen och skriv det ned och kos dig med det. I 2 Korinther 6 från vers 1. Som medarbetare förmanar vi er om att ni inte tar emot Guds nåde förgäves. Okej? Okay? För han säger, det här är bra. I den rätte tid bönhörte jag dig och på frälsens dag hjälp jag dig. Se, nu är det den välbehagliga tid. Se, nu är frälsens dag. Hallå? Vet, vi kristna, vi är experter på fortid och framtid. Och vi är nästan lite som fatalister många gånger. Fatalism är ju en skebnetro. Ja, Gud gör det när han vill, visst han vill, om han vill, inte sant? Och liksom, ja, väckelsen kommer när Gud vill, eller det sker väl en gång. Eller. Men här har vi något helt fabelaktigt. Det är nämligen att nåden virker nå. Alltså, Guds nåde virker nå. Den virker idag. Och här står det att vi må inte ta emot nåden förgäves, för Gud säger, i den rätte tid bönhörte jag dig, och på frälsens dag hjälp jag dig. Ja, då hoppas jag frälsens dag kommer. Då hoppas jag bönesvarets dag kommer långt där framme. Här så står det här, nå är en välbehaglig tid. Nå är frälsens dag. Jag har bara lust att säga till dig, du känner, Guds nåd och rättfärdighet är en kraft i ditt liv nå. Jag säger inte att allt sker på en gång, men det är så lätt att skyva ting framöver. Guds nåd och rättfärdighet är en kraft i ditt och mitt liv. Nå! Nå! Blir du med mig på att säga nå? Går det bra? 1, 2, 3. Nå! Vilket härligt ord. Istället för siden, efterpå, en annan gång, i framtiden. Nå! Nå virker Guds nåde. Ikke ta emot nåden forgjeves, for Gud har sagt, i dag hjelper jeg deg. I dag er jeg din Gud. I dag er jeg med deg. Nå. Tenk om vi kunne oppleve og erfare og våge å tro på kraften i nå. Ikke bare kraften i da det skjedde for lenge siden, eller kraften i når det kommer til å skje. Vet du hva? For min egen del så lever jeg akkurat nå. Nå lever du. Det er nok av kristne, de lever i fortiden. De håper på et eller annet som var, skal komme igjen. Det kommer aldri igjen. Det er en hilsen til deg i dag. Du blir ikke særlig velsignet av det, selvfølgelig. Men det som var, kommer aldri igjen. For Gud gjør alltid noe nytt. Ja, når gjør han det da? Nå, sier han. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fra. Jeg sier ikke at alt skjer på en gang, men i dag ser vi at Gud gjør noen ting. I mitt liv, i ditt liv, i denne menigheten, i denne byen, i dette landet. Han gjør noe nå. Og egentlig gjorde han det for 2000 år siden. Han holder bare på gjennom den hellige ånd og få det ut på markedet til de som trenger det. Og der er menigheten en medspiller med Gud og den hellige ånd, slik at budskapet evangeliet kan bli forkynt og Guds rike kan bli opprettet. Hebreerne 4:16, det kan vi utenat. La oss derfor komme fram til nådens trone med frimodighet, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det. Når er det du trenger det? Jeg trenger det i dag. Jeg trenger Gud i dag. Jeg har Gud i dag. Hva er det står her? Det står at du kan komme fram for Gud akkurat når du trenger det, i nuet. Og Gud er der akkurat da, når du behøver det. For nådens trone er åpen. Det er ikke som et legekontor, time neste uke klokken. Eller tannlegekontor, ja, det skulle det ikke vært noe som heter, det er en annen sak. For det gjør så vondt. Men liksom, det er ikke som liksom en avtale, en bestillingsavtale. Vet du hva? Det er åpen avgang til nådens trone. 24 timer i døgnet, konstant. Det heter ikke det var. Det heter ikke det kommer. Det heter nå. Det heter nå. Er du med? Det heter nå, akkurat i dag. Jeg vet ikke hva du trenger, du som er i form i dag, men jeg vet at det er nå. Jeg vet at det Jesus gjorde på korset for 2000 år siden, det virker nå. Jeg vet at de sykdommene som ble lagt på ham for 2000 år siden, det var dine og mine sykdommer, og helbredelsens kraft virker nå. Oi, oi, oi. Et punkt til. Ja, la meg ta med 2. Korinter 12,9 også, forresten. Du vet, Paulus gikk igjennom en masse av problemer. Veldig mange tøffe prøvelser. Og det finnes folk her som er prøvd i mange ting og tøffe ting. Jeg har også prøvd en del ting i livet. Jeg vet at det ikke bare er lette dager. Men Paulus, han har et helt register av tøffe ting som han var igjennom i livet sitt. Og så ba han jo 3 ganger om å få slippe den tornen i kjødet, så var det en satans engel som sannsynligvis var en person som foraktet ham, satt ut rykter mot ham. Gud brukte et menneske, det var en engel fra Satan. Det er ingenting som tyder på at det var en sykdom for øvrig, men det er en annen preken. Men det var et satans angrep, kanskje gjennom en spesiell person. Det var i hvert fall et angrep inn i Paulus liv. Og Gud løser ikke det problemet, sånn bang. Men Gud har en hilsen til Paulus. Han sier i vers 9, 2. Korinter 12, min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i din skrøpelighet. Det er et veldig sterkt ord til deg som er i prøvelser og problemer og vanskeligheter akkurat i dag, at selv når du føler deg svak og skrøpelig, for det her er ikke din styrke, det er Guds styrke, så er Herrens nåde nok for deg. For Guds kraft kommer til å bli fullendt i deg, midt i at du er skrøpelig. Og det virker nå. Det virker nå. Ok, jeg skal ikke ta mer tid på det, selv om det er fristende. Nummer 3. Du vokser og modnes ved nåden. Du vokser og modnes ved nåden. Du vet at rettferdighet, det er vår posisjon. Därför jag har talat mycket med dig det sista om nåd och rättfärdighet. Det är en stilling du har, det är en position du har. Du kan si, kan samlinga med att när politimannen står där i sin uniform så kan en liten spirrevipp av en polis med uniformen på, kanske vita handskar eller politiskilt, han kan stansa stora trailer. Det är väldigt sällan att en trailer bara kör ner en politiman liksom, vi är större än dig, vi kör dig ner. Nej, i kraft av positionen kan han stansa trailer. I kraft av min position i Kristus Jesus, i kraft av nåde och i kraft av rättfärdighet kan du och jag stansa djävlar. Tack för responsen i katedralen. Men vi kan stansa djävlar. Vet du varför? För djävulen är akkurat lika rädd dig och mig som han är för Jesus. Fordi du är i Kristus och du är i din rättfärdighetsposition. Så du skjønner det att här har vi ett fantastiskt utgångspunkt för att leva. Det är vår rättfärdighet. Helliggörelse är något annat. Det är utvecklingen i vårt liv. Och när vi ska snacka helliggörelse, alltså leva mer rent och hellig i våra liv, då må vi ha det grundlaget att vi har omvänt oss från döda gärningar och tjäna Gud. Vi må ha en bevissthet av rättfärdighet och icke av synd. För hvis vi fortsatt har en bevissthet av att vi är syndare och icke rättfärdige, hvis vi fortsatt sliter med gärningar för att tillfredsställa Gud och människor, vill Guds ånd aldrig kunna göra det nådeverket i vårt liv som vi på gott gammal bibelspråk kallar helliggörelse. Det vill alltså säga si, helliggörelse är att bli mer och mer lik den rättfärdigheten vi har fått. Alltså att vi i vårt praktiska liv blir mer och mer lik det vi allerede är i Kristus. Jag har varit med på väldigt mycket självhelliggörelse från jag blev frälst. Jag har fortalt er historier om det. Ska inte ta det om igen. I alla fall inte så många av dig, för klockan är över halv ett. Men jag kan bara fortälla att från jag var en ung kristen, mitt i en god menighet med mycket flott förkynnelse, var det stadig både predikanter och medkristna som prövde att helliggöra mig. Klipp lite av håret ditt, gutten min. Nu klär du dig lite för moderne. Just du bara var som, klädde dig som, gjorde som, ja, så ville du modnes och helliges. Vet du vad? Det jag snackar om idag, det kommer innanifrån. Det klistras inte på dig utanifrån. Det betyder inte att vi kan ha vissa körregler, går i bryllup så klär du dig pent, inte sant? Behöver gå i en gammal säck och säga jag är fri. Alltså vi kan vara förnuftiga människor. Men det har nog med att säga att det som vi kallar helliggörelse, det är att bli mer och mer lik Jesus, för det är ju det som är planen med livet vårt. Plan med vårt liv är att vinna flest möjligt för Gud och så är det att bli mest möjligt lik Jesus. Och det kan vi bara bli när vi är i Gud och är i Jesus. Så jag vill sluta bara kort med att säga, du skjønner det att under Guds nåde är livet en fantastisk vandring. Du förändrar dig hela tiden. Du blir mindre och mindre kördlig och negativ och missunnelig och mindre av de synderna som hade tak i livet ditt för, det slipper tak i dig. Och varför slipper det tak i dig? För du har omvänt dig från döda religiösa gärningar och du har kommit in i ett liv i den helige ånd genom rättfärdighet och nåde. Och då börjar livet att förändra sig. Då börjar växten att komma. Då börjar tingene att ske. Och vi ska ta ett skriftsted till slut här. Titus 2. Titus kapitel 2. Är du en smule begeistrad för Jesus? Jag ser det på dig. Det är en nytelse att preka där till dere. För det är liv. I Titus 2 står det i vers 11. Guds frälsande nåde till alla människor är åpenbart. Jag liker det ordet. Det betyder att alla människor i vår by och vårt land, de är under Guds nåde. Gud har frälst alla. Vi må förkynna det så att de får ta emot det. För de är under nåden. Tänk på alla de kristna som liksom upplever att världen där ute är under domen. kjefte på de ikke-kristne hele tiden. Jeg glad for at Guds nåde åpenbart gjennom Jesus til frelse for alle. Vi har gode nyheter. Og så står det til oss kristne i neste vers 12. Og denne nåden oppdrar oss til å fornekte ugudelighet og verslige lyster og leve edruelig, rettferdig og gudfryktig i den nåværende tidsalder. Og da står det noe enkelt på New International Version, engelsk-amerikansk oversettelse. Så står det rett og slett, denne nåden oppdrar oss til å si nei. Det er en bra oversettelse. Til å si nei. Altså, det er kanskje synder som har tak på livet ditt. Det er kanskje tilbøyeligheter du har slitt med. Det er kanskje vaner som du vet ødelegger livet ditt. Det er ting du har strevd med. Du har prøvd i egen kraft. Du har til og med prøvd forbønn. Og forbønn er bra, så ikke misforstå meg nå. Du har prøvd alt. Du har prøvd å bli så religiøs og fin, og du har liksom virkelig prøvd å være med, men det samme kloa sitter liksom i skuldra på deg. Og vi har alle hatt noen sånne ting. Og så sier plutselig Bibelen, Guds nåde gir deg kraft til å si nei. Hvilket budskap? Guds nåde, ikke Guds legge. Guds hammer. Åh, det er godt vi har en god pastor i menigheten vår. Han juler oss opp hver søndag formiddag. Det kan gå til en tidligere år at jeg har gitt for mye juling til meg i så fall. Men jeg har jo forskjønt det etter hvert. At det som kan få mitt liv til å bli litt bedre, det er Guds godhet, og det er Guds nåde. Og det som kan få ditt liv til å bli litt bedre, det er ikke hammeren, det er ikke slegga, det er ikke loven, det er ikke å misbruke Guds ord som en bok full av lov og bokstaver. Men det er å formidle Jesus gjennom Bibelen, slik at nåden kan gjøre at du får lyst til å si nei. Tidligere når djevelen banket på, så sa du, velkommen inn. Men plutselig så kommer djevelen og banker på, så sier du, nei takk. Hvorfor det? For du har opplevd Guds nåde. Du har plutselig ikke en rettferdig, du har plutselig ikke en bevissthet om synd. Du har en bevissthet om rettferdighet. Og det er jo sånn at syndere synder og rettferdige lever rettferdig. Så når du er full av rettferdighetsbevissthet, jeg er rettferdig, og så kommer djevelen til deg, og du sier, unnskyld Satan, feil dør, jeg er rettferdig, prøv neste hus. Jeg bør ikke anbefale det da. Ikke det jeg mener. Liksom neste hus. Men er du med? Du skjønner det. Altså. Det er feil dør, djevel. Her bor det en rettferdig mann. Her bor det en rettferdig kvinne. Og så står det, nåden oppdrar oss til å leve rettferdig og fornekte synd og ugudelighet. For jo mer vi elsker Jesus, jo lettere er det å si nei til djevelen. Jo mer vi opplever hans nåde, jo lettere er det å si nei til alt det andre. Både alle de religiøse greiene og alt det djevelen vil ha over livet vårt. Vi står opp. Det var formiddagens budskap. Lovsangerne kommer fram. Og vi skal prise Gud.